Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med! Handen på hjärtat. Brukar du rycka i kopplet när din hund drar? Några kommer att svara nej på denna fråga och det är bara att gratulera. Många, allt för många, kommer att tänka sig att det kanske är ett ja, även om svaret sitter långt inne. Visst rycker vi i våra hundar, ibland helt omedvetet, men dessvärre inte omedvetet från hundens sida. Hallå Mervi, ett nytt avsnitt.
Hallå Gunilla, ja, det där gör ont i kroppen på mig, det gör ont i magen när jag tänker på hur vanligt det är. Det här att vi rycker till när en hund inte går så som vi önskar. Och det är aldrig omedvetet från hundens sida.
Stycket kommer från vår bok Det goda hundägarskapet, från desperation till inspiration. Och jag tänkte fortsätta läsa ett stycke, Mervi, så kan vi ta det utifrån det.
Ja.
Vi behöver bara gå tillbaka till en hundutställning eller en lydnadstävling för att se hur stress, frustration och våld förekommer. Helt synligt på öppen gata och bland så kallade sakkunniga. Liknande budskap hittar vi även i alla typer av hundträningsprogram som visas på tv. Vi kastar olika saker mot på våra hundar för att avleda eller för att få dem att sluta med något oönskat. Vi gör små kickar bakåt med våra ben som ska nå hundens bakdel för att uppmärksamma hunden på att vi inte är nöjda. Vi provar oss fram och förvirringen bara ökar hos både hund och ägare. Vi har lärt oss att kopplet ger oss makt. Jag stannar där en liten stund. Det här, boken har vi skrivit, den kom ut 2014, eller 2013. Och har det hänt någonting på alla dessa år, skulle du säga?
Det hoppas jag. Men samtidigt är det så att de samtal som jag får till mig av hundägare som ringer och säger nu har vi problem med våran hund och så. När de berättar om hur de har gjort, vad de har fått lära sig på till exempel kurser och så, eller vilka tips de har fått, då är det dessvärre precis lika vanligt med det här våldet.
Mm. Och det kan vi ju fundera över, och svaret finns nog bara hos var och en. Jag läser lite vidare här att vissa hundägare berättar att de gör ett knyck med kopplet och att de då inte rycker i hunden. Prova själv att sätta en lina runt din hals och be en vän göra ett knyck. Be vännen göra det när du är stressad och som minst beredd. Hur tror du det känns? Detta knyck ska helst ske snabbt för att det ska överraska och för att hunden ska reagera. I min värld är knyck och ryck precis samma sak. Även om vi inte alltid vill erkänna det, så reagerar hunden på det som sker för att det är obehagligt. Obehaget kommer från den som hunden ska lita på allra mest. Den som har hundens liv i sina händer. Så det är alltså via obehag vi bygger vår relation om vi gör detta. Hur gärna vi än vill tro det, så kan det aldrig leda till en god relation. Visst kan relationen finnas där, men det kommer alltid att fattas ett viktigt förtroende i botten. Ja, det här beskrev du då när vi skrev boken. Vad är det för förtroende som hunden tvivlar på, skulle du säga?
Alltså, vi behöver se det med öppna ögon. Och det är att sätta fast någon i ett snöre, en lina eller någonting. Det kräver väldigt mycket trygghet och tillit. Om det är så att då en hund som lever i människovärld av olika anledningar kanske går lite för snabbt, kanske är lite livlig, kanske har stresspåslag, kanske är rädd, orolig och så vidare. Och då uppfattas som att den inte uppför sig som den ska. Och så tar den människan då som har satt fast det här kopplet på hunden och gör det här rycket eller knycket eller snärtar. Då säger man ju att det som du oroar dig för där ute, det är någonting som du tycker är obehagligt. Men jag skapar ett nytt obehag hos dig. Och det är ju smärta i att rycka i en hals, i en kropp.
Mm.
Så vi behöver verkligen se att det här är våld. Det omvandlas till hundträning och då känns det för vissa coolt. Det är som att nu har jag kontroll på min hund. Nu är det jag som bestämmer. Och det är en ganska bra känsla hos människan, tyvärr. Men om vi trattar ner det här till vad som egentligen pågår så finns det inget coolt i det. Det finns smärta, obehag och ett förtroendebrott.
Mm. Och vad är det som, för jag tänker i den parallella världen, så om vi nu skulle göra ett svep bakåt och framåt, så är det ju att våldsstatistiken, den är ju inte positiv. Alltså den har ju en negativ utveckling. Vi har ju fler skjutningar. Alltså samhället är råare idag. Och är det det som speglar hundägarskapet, tror du?
Alltså jag tror absolut att det är så delvis. Det här har ju gått i vågor, som till exempel på 70-talet så var det ju lite militäriskt och så, hur man skulle göra med en hund, och det var ju okunskap. Idag vet jag inte vad ska vi skylla på, för om hunden inte gör som vi vill och vi använder våld, så då är det ju någonting i oss som säger att det är någonting som är riktigt galet. För att det är ju ändå så att om man mår bra som människa, då använder man inte våld, vågar jag påstå.
Åtminstone
så borde det ligga långt, långt. Alltså det kan inte finnas att jag är så bra hundägare, men jag rycker i min hund när den inte går som jag vill. Då är det ett glapp i hur man mår.
Mm. Det är en... om vi skulle ta in ordet kommunikation här. Det finns ju ett uttryck som säger att när orden tar slut tar knytnävarna vid.
Ja, det är precis så. För att har vi en hund som är, om vi nu håller oss till just det här med ryck och knyck, för det finns ju mycket annat våld också inom hundägar som ägarskap som omvandlas till hundträning. Men om vi tänker oss det här med kopplet, så är det så att när vi blir irriterade, när vi blir frustrerade, så försvinner tålamodet.
Mm.
Och det är då som det kommer det här känslan, ursäkta uttrycket, men för helvete lugna ner dig. Jag har varit där med Kenzo, och just som du läser i Kenzo-boken här, jag har ju berättat den här historien, och anledningen till att jag hamnade i det här var för att jag kände mig maktlös. Jag visste inte hur ska jag få honom att lugna sig i kopplet.
Mm.
Och så gick jag ju då kurs och fick lära mig att du måste göra så här. Och så fick jag lära mig hur jag rycker i min hund. Det jag inte tänkte på då var hur min hunds ögon såg ut, för det mesta. Eller vad som hände med hans kropp. Och likaså hur otroligt, vilket förtroendebrott att han som, jag hade tagit ut honom till en plats som han inte klarade av. Och sen krävde jag av honom att han skulle klara av det genom att använda våld.
Mm.
Och det ansågs, det som är så obehagligt, det var coolt. Det här, samtidigt som jag började utvecklas med Kenzo, så gick det en serie på tv, det kanske går fortfarande, jag tittar aldrig på hundprogram, hur man tränar en hund längre, men var det en person, jag ska inte nämna namnet för det är inte värt det, men som ansågs vara superbra på hundar, var verkligen, han lyftes till skyarna. Men det han gjorde var bland annat att han hängde de vid kopplet, han gick hotfullt mot hundarna, han tryckte ner dem, han använde massor med dominanta beteenden. Och sen när hunden, i bästa fall då, vilket ofta på tv då, släppte sitt det här eventuellt aggressiva beteendet eller så, då blev det som att wow, han är, det är ett mirakel och så. Men det som händer med en hund när vi använder våld mot den, det är att hunden ger upp för den vill överleva. Alla gör inte det, så en del, många hundar har ju avlivats på grund av det här. Men det är ju att en viss typ av personlighet, de säger nu är det bara att gilla läget. För annars kommer jag råka riktigt illa ut. Och då när hunden släpper, då får den då klappar ifrån den här personen som har använt våld. Och lyssnar vi på det här nu ordentligt och verkligen sätter fokus på det. Alltså först tvingar du med våld så du nästan inte får någon luft, eller du kan inte röra dig för att du hålls fast med våld. Och sen när du säger jag ger mig, Nu gör jag inte någon mer motstånd. Då börjar den individen att klappa dig.
Ja, det här är... När vi plockar isär det så här så känns det ju väldigt märkligt allting. Och samtidigt så... Som du säger, tillbaka till den här, och det här ordet coolt. Vad som finns i det är ju att man lyckas och man får ett resultat. Man kan visa upp någonting. Att gå från det ena till det andra med ganska snabba steg och vända en situation. Det är ju säkert väldigt bra tv. Det är väldigt bra underhållning. Och det är ju det vi vill höra och se. Den långa vägen, den här mödosamma med förtroende, den är ju inte alls lika cool.
Det är så fort hunden är med sin, om vi tänker oss det här tv-programmet då kan ju den här personen som kommit in som en främling, den bryter ner hunden, det är det handlar om. Använder man våld så bryter man ner. Mm. Och då kan det ju se väldigt fint ut. Och sen så lämnar den personen. Och så ska de här som har all den här kärleken till hunden leva med det här. Men då har ju hunden fått information om att ni har tittat på när det här hände. Er kommer jag aldrig mer att lita på.
Och hur yttrar sig det när en hund...
Det är ju att... Du tänker på att inte hunden kommer att lita, eller?
Exakt, ja.
Nej, men det är ju att den går ju tillbaka till att den kan till och med bli ännu mera. Det kan ju bli att nu får ingen borsta hunden längre. För kanske anledningen att personen var där var för att hunden var aggressiv när man borstar den. Då kommer ju hunden säga att ni rör inte mig. Mm. För då kommer ju tyvärr också ägarna att tillämpa de här teknikerna. Mm. För att det är det de har lärt sig. Och då blir det ju kanske i början att hunden säger, ho, det där vill jag inte vara med om igen. Och så börjar den liksom bli så här, kanske funka första tiden för att den bara är väldigt osäker. Mm. Och så tror man att det är resultat. Mm. Men får man följa historien hela vägen så det är inte en hund som säger tack för att ni använde våld så jag började tänka till.
Nej.
Det finns andra vägar. Och det som är intressant här är att anledningen till att hundar får problem, det är ju för att vi, om det inte är medicinskt, det är ju för att vi ger dem fel roll i flocken. Den här felaktiga rollen gör att hunden tar ansvar. När hunden tar ansvar så kommer den både att bli mer utåtagerad. Mm. Men den kommer också, om den har fått ledarskapet i sin familjflock, så kommer ju den att tillrättavisa sina undermedlemmar, vilket är familjen. Så det som händer då när man tar in någon utifrån som visar med våld hur man ska göra, det är ju att hunden har fått en omöjlig uppgift. Mm. Och den ska fortsätta ha den här omöjliga uppgiften, men den ska acceptera att undermedlemmarna gör precis vad de vill med hunden. Mm.
Det du beskriver nu är ju ändå ganska extrema situationer. Vad kan vara tidiga tecken på på våld och tidiga tecken på att hunden reagerar mot det här.
Mm. Jag tänker så här, ibland så får vi ju, det här handlar ju väldigt mycket om att lyssna på sin hund. Och om vi tänker oss nu att vi ska torka tassarna på en hund till exempel, så det är faktiskt inte ovanligt att hundar får massor med tillrättavisningar för att de börjar morra vid tasstorkningen. Alltså de bara, nej fy sluta och vad håller du på med och så vidare. Och sen så blir det en ond cirkel, hunden börjar känna att från början så var det att hunden sa, jag tycker det är obehagligt att du lutar dig över mig med den här handduken och torkar mina tassar. Så jag bara säger, jag morrar för att jag säger, jag tycker inte om det du gör. Då kan ju vi som ägare lugnt fortsätta med det vi gör. Vi säger ingenting, vi gör ingenting, vi är helt lugna och gör det vi måste göra. Men det som vi människor gör fel, det är ju att vi går in i en kamp där och börjar tillrättavisa. Då börjar hunden öka sin intensitet i att jag tycker det är både obehagligt att du håller på och böjer dig över mig och torkar mina tassar och att du attackerar mig med vad gör du och så här. Så då blir det helt plötsligt en större grej och till slut så kommer hunden till en punkt där den säger jag har fått nog, nu nafsar jag dig. Och ofta då så är det ju så att då får ju hunden verkligen veta att den har gjort fel. Och det kan vara att man tar tag i sin hund och man visar verkligen att det där är oacceptabelt. Men det som är oacceptabelt är att vi inte har lyssnat på hunden innan. Att vi inte bara lugnt har tagit hand om det här som vi behöver. Som kanske det kan vara kloklipp eller tasstorkning eller någonting som har med vanlig hantering att göra till exempel.
Mm. Så egentligen är hunden... hundens reaktioner sker alltid gradvis innan det eskalerar i att den nafsar.
Oftast är det så, om det inte är så att det gör ont det vi gör, så hunden bara nafsar till av reflex. Men annars är det att vi har missat signalerna innan. Mm. Och sen först när vi står inför något riktigt jobbigt, då börjar vi fundera, för då är det ett problem för oss. Och då är vägen tillbaka lång, för då har förtroendebrottet pågått under en längre tid. För vi har attackerat vår egen hund om vi har skällt på den eller på annat sätt varit obehagliga. Mm. Så jag brukar säga, om du behöver göra någonting, gör det. Gör ingen grej utav det. Bara ta hand om det som är. Visa din hund. Du behöver aldrig oroa dig för att jag ska gå på dig. Mm. Men just det här behöver jag göra.
Mm. Så vi behöver ju se att vår hantering eller vårt bemötande landar ju i hunden och hunden agerar och reagerar på det också. Det känns ibland som att man kan göra vad som helst och hunden ska ta vad som helst, men det du förmedlar här nu, det är ju att hunden tar ju den här informationen och antingen i en positiv riktning att jag kan lita på det eller i en negativ riktning. Så att det finns en mottagare i vårt agerande som hundägare. Det är det jag vill
säga. Ja, och det är ju viktigt att tänka så här, hundar förstår vad vi säger. Då förstår ju de också om vi är hotfulla. Mm. De vet ju om vi är glada. De vet ju om vi är hotfulla. Och att vara hotfull mot en individ som lever i en värld som inte ens är skapad för dem, som de inte förstår. Då ska vi sätta reglerna på ett sätt som hunden inte förstår. Regler ska vi ha, men då ska vi sätta dem på ett sätt så det aldrig är hotfullt eller obehagligt. Mm. Aldrig dolt våld.
Just det. Och vi började det här avsnittet med att prata om just det här att rycka i kopplet eller knycka i kopplet. Och du som lyssnar har säkert tankar till det här, men Mervi, om du skulle ändå definiera det här med koppel, så är egentligen ett ryck och knyck samma sak då, eller?
Ja, verkligen. Det är en hastig rörelse där hunden inte har ett val. Alltså, den kan inte välja att ta det lugnare för att rycket och knycket kommer utan något val. Så det är därför som jag ibland, om det är en hund som är väldigt svår, så brukar jag säga, ja, du kan ju försöka och dra hunden till dig. Och det här är ju i verkligen specifika fall bara. Att om det nu måste för att hunden är helt intensiv mot något. Ja, men dra hunden till dig. Vad är skillnaden på ryck, knyck och dra? Jo, ryck och knyck, det kan du inte ta ett, du kan inte välja där. Det är bara att ta emot och det är obehagligt.
Alltså hunden kan inte välja.
Ja, precis. Mm. Hunden kan inte välja. Men om du som ägare måste dra bort din hund från en situation, då har ju hunden ett val att börja gå med dig.
Mm.
Då är det ju ingenting som är obehagligt mer än att den säger, hör, jag får inte göra vad jag vill.
Mm.
Och de reglerna behöver vi sätta. Du får inte alltid göra vad du vill, men jag kommer alltid att visa att jag inte skadar dig.
Mm.
Och det här är ju om man hamnar i en situation där man måste, då får man, men är man ständigt på en promenad där man måste dra sin hund, då är det ju annat som felar.
Mm. Ja, om du är intresserad av att läsa mer eller lära dig mer om det här som vi kallar för det goda hundägarskapet, så finns böcker och våra onlinekurser. Någon speciell tanke du har kring det här med våld som du vill skicka med Mervi utifrån det vi har pratat om idag?
Ja, det som en viktig tanke som man kan ha, det är ju alltså att våld är när du går på din hund och du är arg och du visar att den har gjort fel. Leda sin hund, det är när du tar hand om en situation. Då är det inte hunden som du liksom stirrar in dig på, utan det är mer att du tar hand om situationen. Då leder du din hund. Våldet är när du går på din hund.
Mm. Och tillbaka till de här känslorna som du beskriver i boken, just den här frustrationen, irritationen och maktlösheten. Att vi kan skicka med det till våra lyssnare. Är det det som kan finnas i din kropp när du går ut och går med din hund? Då kanske vi kan fundera över, kan vi avvakta? Kan vi välja en annan stund? Eller kan vi välja ett annat tankesätt för att hämta en annan känsla i kroppen som också hunden får glädje av, som är mer positiv än de här negativa som kan leda då till de här knyck och rycken. Så allt startar i oss. Vilket ansvar vi har. Jag tycker det är, jag tänker väldigt mycket
ansvar.
På precis alla relationer vi har, hur vi använder vår röst till exempel gentemot vår omgivning och bemötande. Så att nu har vi pratat hundar, men det speglar ju egentligen alla typer av relationer att vi faktiskt är ansvariga där. Hur mår jag just nu? Och det är klart att man kan bli arg och alla de känslorna, men vi har ju också möjlighet att reflektera och tänka, är det ju på det här, kan jag göra någonting åt det? Eller kan jag ändra sinnesstämning för ett bättre mående? Det är inga quick fix, men våldet är någonting vi alla är ansvariga för att stävja.
Mm, och det är aldrig hunden som ska ta emot våldet. Mm. Utan där får man jobba med sig själv och tänka, ja, jag är irriterad, men då är det bara att ta avstånd från irritationen om det är inomhus till exempel. Eller från avstånd från hunden, så man går iväg för att inte det är hunden som ska få det här. Utan det är alltså noll tolerans, aldrig våld. Mm. Det går att göra på ett annat sätt. Och allting börjar med att bygga upp statusen. Att börja tänka utifrån roller och hur vi är. Vilket jobb har vi gett vår hund i vår flock?
Mm. Härligt, Mervi. Det var ett lite tyngre avsnitt idag, men också viktigt. Och jag tror att vi stannar här och vi... Du som lyssnar, har du tankar kring det här? Har du andra synpunkter som du vill lyfta kopplat till våld? Hör gärna av dig och dela dina funderingar. Så säger vi tack för nu och på återhörande. Ha det bra. Hej då!
Hej då!
Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.